урок 18. Упражнение 11. А. Maria Lundberg, 24 år, journalist och moderedaktör, Modenytt. Maria gillar klänningar, koftor, stora sjalar, kappor och mycket stickat. Viktigaste accessoaren är en stor handväska fylld av pennor, block, böcker, läppbalsam och skräp. Mattias Persson, 24 år, ekonom och modeskribent. Expressen och moderedaktör Modenytt. Mattias gillar smala jeans och har många skor och jackor. Viktigaste accessoaren är MP3-spelaren fylld med skrammel, brus och skrän. B. Daniel är fixerad vid att byta kläder cirka 4 gånger om dagen. Ena gången ska han ha hårdbyxor, det vill säga jeans. En stund senare ska han vara superhjälte. Ny tröja, vantar, mössa och svärd. Efter en kort tid är det dags att byta om igen. Och går han på toa och råkar få lite vatten på tröjan, så är det bara att gå till garderoben igen. Hur gammal är Daniel, tror du? Se. Vikingarnas kläder. Vikingarnas kläder var enkla och ändamålsenliga. Männen bar smala långbyxor som snördes ihop. Pansarskjortan ersattes i fredstid av en tunika. Ytterplagget var den stora manteln, både i strid och till vardags. Över en veckad underkjol bar kvinnorna ett fyrkantigt tygstycke som hölls ihop på axlarna med två spännen. En sjal som kunde bäras på olika sätt hörde till dräkten. Gifta kvinnor bar alltid en huvudduk. Eftersom man inte använde knappar hölls manteln och sjalen ihop med spännen. Det kunde vara praktfulla smycken, till exempel i förgyllt brons. Det. Byxorna som erövrade världen. Vid mitten av 1800-talet började en skräddare i San Francisco, USA, att sy byxor av segelduk. Skräddaren hette Jacob Davis och var immigrant från Lettland. Ingen kunde ana att dessa byxor var början till ett internationellt klädmode, jeansmodet. Under 1800-talet var det missväxt och svält i det överbefolkade Europa. Därför utvandrade många européer till Nordamerika. 1849 spreds ryktet om guldfyndigheter i Kalifornien ut över hela världen. Och snart invaderades den amerikanska västkusten av guldsökare. Många sjömän smittades också av guldfebern och övergav sina fartyg för att bli guldgrävare. I San Franciscos hamn, som var den största och viktigaste på Stillahavskusten vid den tiden, låg övergivna fartyg i hundratal. Guldgrävarna och nybyggarna hade behov av slitstarka arbetskläder. Jacob David, som tidigare hade sytt hästdäcken av segelduk, började därför att sy byxor istället. Snart hade han fått fler beställningar än han kunde klara av. David tog då kontakt med en annan immigrant, tysken Levi Strauss, som tidigare hade levererat tyg till honom. Och så kunde deras vinstgivande samarbete börja. Levi Strauss började masstillverka byxor. Det färgades med den blå färgen indigo och fick namnet Levis eller blå jeans. Jeans var förnamnet på ett tyg av kraftig kvalitet. Ordets ursprung kan spåras till hamnstaden Genua i Italien, som under medeltiden var centrum för handeln med bomullsvaror från Asien. Och sjömän från Genua kallades på amerikansk slang för jeans, vilket så småningom kom att beteckna den typ av byxor som dessa sjömän bar. Efter andra världskriget var allt som kom från USA populärt i hela Västeuropa. 1947 kunde man för första gången köpa amerikanska jeans i Sverige. Och snart fanns det också jeans som var sydda här. Under 60-talet blev jeans en symbol för ett sätt att tänka och leva, särskilt bland ungdomar. År 1980 fanns det 200 olika jeansmärken att välja bland. Och i Sverige såldes 15 miljoner par jeans det året. Och idag används jeans av nästan alla svenskar i alla åldrar och från alla samhällsgrupper. Upprasnjenje, dvinaset. Rokokon, 1730 till 1789. 1. Rokoko kallas det mode som var populärt under tidsperioden 1730 till 1780. Ordet rokoko betyder överdrivet. Frankrike var modernationen under 1700-talet. Modet började förändras för båda könen i och med kungens död 1715. År 1718 blev stuvkjolan modern. Detta var ett slags krinolin, men till skillnad från 1800-talets krinolin bredde den sig ut enbart åt sidorna, vilket gjorde den betydligt mer bekväm att röra sig i och sitta i. År 1730 var det mode färdigutvecklat som skulle vara ganska oförändrat fram till 1770. För kvinnans del en klänning som var öppen fram till och togs på som en rock över en underkjol och knöts fast med rosetter på framsidan över en hårt åtsnörd korsett. Och stuvkjolen, som kallades panier eller poche, ärmarna räckte till armbågen och avslutades med en volang. Mannen bar en rock över en väst, skjorta och snäva knäbyxor. Dessa grundmodeller för mansdräkten och kvinnodräkten kvarstod oförändrade i 40 år. De enda nyheterna var att klänningen 1750 fick ett släp som räckte från axlarna till marken och att styvkjolen växte för att nå sitt maximum under 1740-talet. Detta påverkade även mansdräkten. Männen bar knälånga skört som stärktes både vid rock och väst och stod ut så även det liknade krinoliner. Dessa styva kjolar och skört minskade på 1760-talet. Under denna tid förändrades inställningen till färger och pastellfärger blev moderna. De populäraste färgerna under rokokon var pärlgrått, ljusblått, ljusgrönt och rosa. Mörka färger bars sällan under rokokon förutom blodrött. Det ansågs även vackert att vara mycket blek, så puder användes i stora mängder av både män och kvinnor. Pudret som användes innehöll bly och det var inte ovanligt att man blev sjuk på grund av blyförgiftning. Men man förstod inte förrän senare att detta berodde på pudret. 2. Under nästan hela 1700-talet bar männen håret långt och hopfäst i en hästsvans. Under nästan hela 1700-talet bar kvinnorna håret slätt in till huvudet med två korkskruvslockar över en axel. De höga pudrade frisyrer som vi nu associerar med 1700-talet var i själva verket bara moderna i knappt 20 år under 1770-talet och 1780-talet. År 1771 lades Marie Antoinettes hår upp i en sådan frisyr och det blev därefter snabbt moderna. Det byggdes allt högre upp, dekorerades med fantasifulla hårprydnader som små skepp, tygblommor etc. och pudrades vita. De äldre generationerna förfasade sig över ungdomens överdrifter. Det förekom att dessa figurer fastnade i takkronorna och fattade eld. Många kvinnor fick sitta på golvet i vagnen då de reste för att få plats med frisyren. Snart började peruker användas. Även mannens peruker blev högre under denna tid, men inte lika höga som kvinnans. Detta överdrivna mode varade bara under 1770-talet. Under 1780-talet var frisyrerna inte längre höga. Snarare bredde det ut sig åt sidorna, vilket var mer praktiskt. Det dekorerades inte längre. Nu blev det istället modernt med hattar istället för hårprydnader. Och hatten blev viktigare än frisyren. Under 1780-talet pudrade man fortfarande håret. men inte längre med vitt utan med grått puder. Snart blev det dock modernt att bära hårt utan puder. Även mansfrisyren följde kvinnofrisyren i detta. Även klädmodet förändrades med frisyrrevolutionen. Då de höga frisyrerna blev moderna 1770 försvann styvkjolen och användes sedan bara till balklänningar. Till vardagsklänningar krympte styrkjolen bort till en liten kudde på baksidan som påminde om turnyren. År 1783 lanserade Marie Antoinette linneklänningen, en vit tunika som bands fast om midjan med ett brett skärp i mörkare färg. Detta fortsatte att vara högsta mode i 10 år och de pastellfärgade sidentygerna började försvinna. Även mansdräkten förändrades. Rock och väst blev sneva och släta. Pastellerna försvann.